Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej kära lyssnare, Vattnet går med mig Nina Campioni is back. Jag hoppas verkligen att ni mår bra och att ni är redo för ännu ett roligt förlossningssnack. Den här gången med en gäst som betecknar sin andra förlossning som kul. Kanske inget jag direkt skulle skriva under på, men det är ändå härligt att det finns de som känner så ändå, eller hur? Vi snackar om ingen mindre än tv-personligheten, poddaren, bloggaren, designen och allmänt härliga Anita Schulman. Anita har barnen Penny och Tom Allan med pappa Kalle. Och för inte alls länge sedan var Anita också gravid en tredje gång. Och vi ska hoppa direkt in på det. Men först ska jag också nämna att vi som alltid har den fantastiska barnmorskan Gudrun Abascal som wingman. Men nu Anita Schulman.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Du var faktiskt alldeles nyss gravid.
Mm.
Och sen är du inte det mer.
Nej.
Vad hände? Berätta.
Historiskt har jag fått liksom väldigt mycket missfall. Och min menscykel, eller vad ska jag säga, har varit väldigt så här oregelbunden. Och Penny kom med kejsarsnitt, vilket jag tror liksom min kropp kanske inte svarade superbra på, för ingenting förändrades. Eller liksom, den var fortfarande ganska knasig efter Penny. Och då fortsatte vi få ganska många missfall. Så att det har ju varit liksom speciellt, men till slut blev till och med det en vana och man slutade liksom sörja den grejen. Mm. Sen blev vi gravida med Tom Allan, väldigt så här, oj, vi är tydligen med barn, hoppsan, men vad kul. Då var ändå Penny liksom hon skulle bli 3 år och 2 månader när han föddes. Och det kändes som att det var en ganska lagom längd mellan 2 barn. Och efter han kom vanliga vägen liksom, då blev min menscykel helt plötsligt stabil. Så den kom liksom samma datum varje månad. Men jag har inte blivit gravid, för jag känner av mina ägglossningar supertydligt och sådär. Och så helt plötsligt så glömde jag bort att jag faktiskt inte hade haft mens. Och så kom på det när vi hade varit på semester i Tel Aviv. Och så var jag så här, men gud, kommer du ihåg, Kalle, om jag har haft mens eller inte? Han bara såhär, nej, inte vet jag. Jag har inte köpt, jag köpte såhär storpack tamponger sist. Så jag har inte riktigt tänkt på det, sa han. Liksom. Jag bara såhär, började kolla i kalendern. För ofta skriver jag upp när den kommer. Liksom. Då hade jag inte skrivit någonting. Så jag tänker, men jag hade väl det? Eller hur var det nu? Så bara, nej, jag kanske inte haft det. Jag bara, men det är lika bra att vi köper ett gravtest för säkerhets skull. Och då gjorde vi det. Och jag hann typ bara kissa på den här stycken. Och då visade det sig att det var ju, ja, jag var ju tokgravid. Och det blev väldigt speciellt, för att vi har liksom igen, det har funnits en del av oss som har varit så här, nej, vi ska inte ha mer barn. Varit ganska övertygade på den punkten. Samtidigt så har det funnits en del i mig som har varit så här, jag skulle gärna vilja ha ett bonusbarn, men kanske om jag blir gravid vid 40, nu blir jag 38 liksom. Mm. Och då blev det liksom så här, Tom Allan, våran lilla kille som fyller 2 nu, han har varit väldigt krävande. Som liten, alltså första tiden var kolik, sen så vaknade han egentligen i nästan ett års tid runt, alltså 04:10 varje morgon. Och nu sover han som en prins och liksom är jättelätt, går och lägger sig själv, liksom nappflaska, hej då, bye bye. Alltså han är väldigt lätt nu, men verkligen inte varit det. Och jag känner att det är först nu som jag så här har kunnat sova en hel natt på liksom 2 års tid. Och jag tror inte jag klarar av en mental situation att gå in i ett nytt så här bebiskap. Sen utsatte jag mig själv liksom, för massa småbarn och massa nyfödingar och allt möjligt. För att känna om jag kände någonting, ja, om det fanns ett sug. Ja. För det var verkligen en diskussion hemma. Det var ingenting som var så här självklart att det ska bli en abort. Men det fanns inget sug. Och Kalle vände helt plötsligt och sa, jag tycker verkligen att vi kanske ska överväga att ha det här barnet. Och jag var så här, ja, det kan vi göra. Och sen ställde vi verkligen så här för mot nackdelar och kom väl, landa väl i något unisont beslut att just nu i tiden, så jag vet också hur min kalender ser ut fram till liksom maj nästa år, så funkar det inte. Så det var liksom, det var ju klart att det var vemodigt, för så många gånger som man har längtat efter att se det där strecket på stickan och inte fått det när man har önskat det, och nu fick man det helt gratis, och känslan att inte vilja ha det, den var väldigt speciell, helt klart. Men så vi beslutade i alla fall för att göra abort. Och jag gjorde det liksom, ja, vad man kallar det för, hemma liksom.
Men då, hur funkar det, berätta?
Ja, det var jättespeciellt. Jag har ju inte liksom, jag har gjort så här skrapning tidigare som jag heter, och det är samma process som man gör en så här operationsabort, eller vad jag ska kalla det för. Då åker man ju liksom in på en klinik eller en praktik, och så liksom i princip så stoppar de upp en slang när man är sövd, och så suger de ut det som är i livmodern. Så man känner liksom inte av någonting, och sen så har man en liten blödning efteråt, och sen så är det inte så mycket mer med det. Här åker man alltså till en abortmottagning, får en jättelång beskrivning utav det, träffar 2 olika läkare som båda egentligen ställer samma frågor, är du säker på det här?
Vilken vecka var du i det här läget?
9.
9.
Och det var jag liksom, så att det kändes inte som någon tvekan på det. Och när det beslutet hade tagits så gick man igenom en väldigt så här, kliniskt förklarad process utav vad som ska ske. Så det första pillret som jag tog för att starta eller avbryta egentligen graviditeten, det tar man på plats på kliniken. Och sen så gör man det andra hemma. Och då är det liksom själva egentligen, då har ju barnet dött per definition. Sen är ju barn i vecka 9 lika stort som ett lite större risgryn, så att det är ju inte, man ska ju inte se en bebis framför sig. Nej, liksom. Så då avbryter man själva liksom, graviditeten, och sen så 2 dagar senare börjar man ett utdrivningsprocess genom att man tar andra tabletter, både liksom vaginalt, och man sväljer vissa tabletter också. Och jag måste säga att alla är ju olika och olika känslighetsgrader, och jag har oftast inte speciellt mycket mensvärk, så att det gick väldigt bra liksom. Det var några toalettbesök och sen var det klart liksom. Och sen så har man en blödning efteråt så.
Det var skönt.
Ja. Så att jag måste säga, hela den processen trodde jag skulle vara mycket mer emotionell, men för mig var den inte det. Och det tror jag handlar om, bottnar i att jag har varit väldigt beslutsam för att göra den här aborten.
Mm. Och nu efteråt känns det?
Nej, det känns ingenting. Men så gjorde vi en inspelning häromdagen på BB Danderyd. Och jag såg de här kvinnorna som vaggar, som valrossar i korridoren, som är så här, i någon typ av öppningsskede med liksom så här nollad blick, flåsande. Så fan kände jag så här, gud, jag vill göra det där igen.
Gjorde det?
Ja. Det skulle kunna vara liksom rent avskräckande, men jag bara kände tvärtom. Alltså, där vill jag göra någon gång i framtiden.
Så. Ja, men det kommer sen.
Ja, dels tror jag inte att vi kanske som par skulle hållit ihop om vi hade fått... Det är ju ett lotteri, det kan ju bli mitt världens snällaste barn också, så absolut. Men jag tror inte att vi som par hade mått bra eller kanske ens klarat 3 barn på så relativt kort tid. Så där började väl liksom problematiken. Alltså, kommer vår relation klara ett 3:e barn? Och vi båda vacklade på den frågan. Liksom. Och då känns det som att så här, ja, då var det ganska lätt att ta det beslutet. Men det som har skett för Kalle har väldigt, var det så här, superkonsekvent med hela tiden. Alltså, blir det inte ett 3:e barn, det får du skaffa med din nästa man, har jag skämtat om. Men nu var han efter det här, har helt ändrat ställning och varit så här, vi ska 3.
Ja.
Så att det händer ju någonting.
Mm. Då blir det en liten... inte sladdis blir det inte på riktigt, men nästan halvsladdis.
Ja, men jag så här, kanske skyddar mig själv, eller vad fan jag ska kalla det för. Men jag blir inte heller jättebesviken ifall det inte blir det.
Nej.
Men det är ändå kul att veta att han vill.
Exakt, verkligen. Kul att ni är på samma spår i alla fall.
Exakt.
Men om vi backar bandet lite då, för det här var ju väldigt present så att säga. Har du alltid vetat att du ville ha barn?
Ja, jag tror jag skrev i någon sån här Mina kompisar-bok när jag var 7 år att jag skulle bli ballerina. Och jag skulle vara gift med en amerikan. Och när jag var 26 år skulle jag ha 3 barn. Nu blev det inte riktigt så.
Nej, det blev inte på något av det. Eller var du ballerina?
Nej, överhuvudtaget inte. Nej. Så jag, det var väldigt spännande att jag hade de tankarna. Nej, men så jag har nog alltid liksom velat ha barn. Sen måste jag säga att min mognadsfas var oerhört mycket senare i livet än 26 och 3 barn. Liksom. Jag var nog inte barnredo före 30, överhuvudtaget inte. Och inte heller speciellt barnintresserad. Det var kompisar hade barn hitan och ditan och sådär. Jag tyckte väl att de var lite söta, men jag hade liksom ingen bebissug. Det kom väldigt starkt efter 30.
Mm. Ja, samma här, exakt likadant. Mm.
Och det är ju väldigt individuellt. Vissa är såhär, några gamla tjejkompisar som så här, har suktat efter en bebis sen och fyllde liksom 20 och blivit tidiga mödrar.
Precis. Men för du nämnde innan med skrapningen och det här, du har gjort abort tidigare också. Eller?
Ja, alltså det är ju det är ett missfall. Ah, det heter ju det spontan abort.
Ja, okay.
Men då är det samma process som om man gör en riktig abort.
Jag förstår.
Ja.
Mm. Var det liksom när du väl träffade Kalle som det blev sug efter barn, eller hade du det innan, eller hur?
Nej, jag hade egentligen inte jättemycket sug tidigare, utan det blev väldigt så här tydligt när vi träffades, för vi kände ju också, jag och mitt ex hade jättemycket problem i vår relation i slutet, och då var liksom inte barn ens med i resonemanget. Men liksom när jag träffade Kalle och vi blev superförälskade och det kändes liksom väldigt trygga i varandra, då var barn absolut på tapeten. Och jag tror att så här, jag ska inte bara säga att det är så här biologi, men jag tror att det ligger mycket i det där, att man ska känna sig trygg med den man skaffar barn. Man ska verkligen inte skaffa barn för att lösa andra problem. Barn ska ju tillföra något. Liksom. Mm,
verkligen. Och var det då att ni satte fart, eller blev det, kände ni att ja,
nej, men vi började försöka producera bebisar på en gång och blev liksom gravida och var gravida i vecka 12 och fick då, det klassificeras väl inte som ett sent missfall, men ett relativt sent. Och det var jättetungt första gången, och då sörjde man verkligen ett potentiellt barn, och sen fick vi kanske 3 missfall till innan vi blev gravida med Penny. Men hon var ju uppenbarligen värd att vänta på. Så verkligen, jag verkligen så här, jag har sett det som en positiv grej efterhand. Mm.
Men du nämnde innan att det blev att man typ vande sig inom situationstecken vid missfall. Var det något som var tyngre än det andra, eller hur gick tankarna kring det?
Nej, men det var jäkligt tungt tyckte jag när jag väl blev gravid med Penny.
Mm.
Jag vågade liksom inte ta ut någon glädje. Jag kommer ihåg att vi jobbade i Colombia då och just spelade in Paradise Hotel. Och jag så här gick och kände hela tiden så här, känns det något nu, känns det något nu, är det något i mina trosor? Så jag kunde liksom, alltså jag blev så knäpp så jag så här på en parkeringsplats typ drog ner trosorna och kollade i och Kalle bara, men nu får du fan ge dig. Mm. Alltså vi är utomhus, det är människor här som kan se dig. Mm. Och man bara, såklart. Så jag mådde jättedåligt psykiskt under första tiden av graviditeten. Så när jag kom hem till Sverige, för att vi var där i 2 månader. Jag kom hem till Sverige och liksom gick till mitt första så här barnmorskebesök. Då bröt jag ihop. Mm. Och hon var så här, vet du vad? Det är jobbigt att låtsas vara glad. Så var ledsen istället, liksom, om du tycker att det är jobbigt. Och det var liksom väldigt så här banala råd, men oerhört så här förlösande för mig. Så jag vågade liksom vara ganska ledsen. Och då släppte liksom pressen på något sätt. Mm. Så då vågade jag sakteligen bli glad. Men det var tungt, tyckte jag. Liksom, den graviditeten tyckte jag var läskig på väldigt många sätt.
Ja, men det förstår jag. För måste ju, precis som du säger, så här, tänka hela tiden att det ska ryckas ifrån en. När man...
Ja, sen så ju äldre liksom, bebisen blev, eller Penny blev i magen, ju mindre rädd blev jag. För också när man börjar känna ett barn rent fysiskt röra sig, så har man ju hela tiden någon typ av kontakt med barnet.
Ja, liksom. Det är sant. Man får mer en reaktion på att det är något som lever där inne.
Exakt. Mm.
Hur var du annars som gravid då?
Gud, och jag tycker också att det är så konstigt med graviditet, för de kan skilja sig så otroligt mycket emellan. Alltså jag tycker att Pennys graviditet och Tom Allans graviditet var väldigt olika. Med Penny mådde jag så här små illa hela tiden och gick och små åt och var liksom... Jag kommer ihåg att jag jobbade i Frihamnen och vi bodde i Hammarby Sjöstad. Jag var så himla trött, så jag fick stanna bilen på Norrlandsgatan i en parkeringsficka och sätta mig och ta en powernap för att orka åka hem. Och liksom, där var jag verkligen så här valross gravid hela tiden. Alltså, jag gick runt och flåsa och flämta. Och med han så, och gick upp också så här 26 kilo, så att det så tärde väldigt mycket på kroppen. Man var tung och man hade ont i leder och knän. Alltså det var helt fruktansvärt. Och med honom så gick jag bara upp 10 kilo.
Aha, gud.
Ja, så det är ju jätteskillnad. Och då liksom, ja, med honom var jag så här, mådde superdåligt första 3 veckorna. Och fattade inte heller att jag var gravid. Jag tror först att jag dog på en matförgiftning. Mm. Och fortsatte kräkas liksom. Och var väldigt så här under isen. Men sen, efter de 3 veckorna, hur bra som helst. Mm-hmm. Och var ute och sprang, tror jag, till och med när jag var 7:e, 8:e månaden.
Oh, ja.
Så det var väldigt olika. Men det var också konstigt. Så här... Med Penny så jobbade jag på ett produktionsbolag med ganska så här tunga produktioner som projektledare. Och det var väldigt stress och press på jobbet. Vi gifte oss mitt i den här vevan. Så jag var gravid i vecka 30 på vårt bröllop. Liksom. Och hon kom i vecka 36.
Shit. Hur var det att gifta sig så gravid?
Ja, men det var underbart. För att man var ju så här nykter till att börja med. Och också tog in alla så här känslor och nyanser. Alltså... Jag har så oerhört fortfarande klara bilder, även fast det är snart 6 år sedan, från vårt bröllop. Mm. Alltså, det är fantastiskt. Alltså, jag kommer ihåg hela kvällen, från början till slut. Och liksom, människors blickar, doftminnen, alltså allting. Liksom. Så det tyckte jag, det kan jag varmt rekommendera att vara.
Det låter väldigt lyxigt, för det är nog ganska få förunnat som kommer ihåg allt sånt.
Ja, och liksom... Man blir ju hög på stämningen och man har så oerhört mycket endorfiner i kroppen, så man behöver inte alkohol. Mm. Alltså,
nej,
just
egentligen,
då,
inte.
Egentligen inte. Nej. Och så att säga, jag var ju med och dansade liksom till 4 på morgonen, så att jag tycker inte att jag missade någonting, måste jag säga.
Gud, vad härligt det låter. Fint. Jag har sett bilderna på det, så himla fint.
Det var fint.
Men var det också så här olika med typ vad du var sugen på eller sådär?
Ja, jag åt så här 5 schnitzlar typ per dag med Penny. Och med honom ville jag bara äta så här vinbär. Så det var väldigt skillnad.
Sjukt tråkigt. Ja.
Nej, men alltså jag åt 5 så här schnitzlar. Förstår du hur stora de är?
De är skitstora.
Ja, det var jag sugen på.
Underbart. Det fan var roligt. Men kändes det så här gött ändå och bara så njuta av det, eller kände du dig så här?
Till sist blir det ett självväckeli att äta. Jag tänker att så här, i mig finns en frossare liksom, i grunden. Men
hands up även här borta, kan
jag säga. Oh, exakt. Gud, alltså, om jag skulle släppa mitt så här, matkontrollbehov, då skulle jag kunna bli en galen människa, det vet jag. Men samtidigt finns också en självväckelig att så här, man har ätit en 4:e snitsen och man är fortfarande sugen på en till. Det är ingen vacker
det
känsla.
Det rinner i mungipan, bara så här fett från köttet.
Ja, men det är ingen vacker känsla liksom. Men det är något sånt, det finns något sånt skambelagt i det där.
Var det då Kalle också gick upp 7 kilo eller vad?
Ja, ja. Jo, han gick verkligen inte upp med Tom Allan, så det var sympatigraviditeten var med första barnet, ja.
Men hur förberedde du dig för förlossningen där när du var gravid med Penny?
Men det var väldigt märkligt. Jag kommer ihåg att jag stod i badrummet, och då, nu är jag kanske i vecka 35 tror jag, och det säger plask på golvet. Jag bara, alltså hur mycket flytningar kan man ha, tänkte jag. Och det var liksom helt, trosorna var helt blöta och det var liksom en pöl på golvet. Mm. Liten. Och jag fick så här panik, så jag kommer ihåg att jag ringde så här Hanna Widell till alla människor. Och bara så här, vad ska jag göra? Hon bara, men nu får du förbereda dig på att åka in, nu är det väl nog dags snart. Så vi åkte in och jag berättade om den här vattenavgången och de kollade liksom alla hinnorna så att inte liksom bebisen började få mindre vatten eller vätska i magen liksom. Och så det var ett hål någonstans, de upptäckte ingenting, eller så låg hon för med typ en kroppsdel. Mm. Och jag hade liksom, det var också väldigt så här osäker, för att jag hade jättekraftiga sammandragningar. Om man inte har haft en verk tidigare så vet man ju inte vad som är skillnad på en kraftig sammandragning och en verk. Nej, och de första förverkarna kan ju verkligen kännas som en kraftig sammandragning. Och jag kommer ihåg att jag skrev om det här på min mammablogg då, och folk var så här, du kommer veta när du har en verk. Jag bara, ja okej, bra. Men det vet jag ju inte, för jag har inte haft någon. Liksom, så knasigt. Men vi fick åka hem och det tuffade på. Och jag tänkte så här, ja men hon kommer väl när hon kommer. Men jag kände väl att det var liksom, att det spökade lite där nere. Men å andra sidan så intalar man sig vad som helst i just det tillståndet. Så jag var så här, nu måste jag spela cool. Jag kan inte hålla på och besvära sjukvården med såna grejer. Sen så var vi på ett förlossningsseminarium med Louise Hallin på Danderyds sjukhus helgen efter, tror jag var. Mm. Då sa det plopp i trosan, och då var det den här berömda slemproppen som hade gått.
Den har vi pratat väldigt lite om här på podden.
Ja, det är en intressant syn.
Och då kände du det också? Eller?
Ja,
eller
det var som bara... att tänkte en jätteflytning. Ja. Som så här, eller en så här jättemänsklump, om vi ska vara riktigt äckliga. Ja. Som släpper liksom. Så då gick vi upp igen till liksom, BB där, eller förlossningen. Och bara så här, vad gör vi nu? Och de säger, ja det här behöver inte betyda någonting. Bara för slemproppen går så kan det vara flera dagar eller veckor kvar till bebisen kommer. Jag bara, okej. Okay. Ja, så vi åkte hem. Och då kallade Kalle en vecka senare sin sista liksom middag med jobbet bokad. Så han var så här, nu ska jag vara full för sista gången på liksom den här... innan bebis kommer. Liksom. Så får jag vara förberedd på att den kan komma liksom, när som helst. Och jag var hemma och var så här, hade återigen mina de här kraftiga sammandragningarna. Och var så här, gud, jag är lite vimsig, jag går typ och lägger mig på soffan. Och fick så sjukt ont, så jag var tvungen att liksom ligga mot soffstödet för att så här, få ta spjärn någonstans. Oj. Och tuppade av.
Va?
Och vaknade till på natten, och Kalle kom precis hem, och jag var så här, jag har så ont, det är sjukt ont, jag vet inte vad jag ska göra. Han bara, men vi går ut och tar ett bad. Så vi började bada klockan 1 på natten. Han var ganska full, ska jag erkännas. Jag var bara groggy. Men det var verkligen
obehagligt att du liksom tuppade av.
Ja, sjukt obehagligt. Men jag hade så ont liksom. Ja. Så vi gick och badade, och för att återkomma till den här valrossen med så här tom blick, där var jag då liksom, som bara gick och vanka och bara så här rörde mig framåt liksom. Vi badade och så gick vi och la oss, och jag hade så sjukt ont, och han somnade direkt, för att det gör ju ofta killar när de är packade tyvärr.
Yep.
Och jag somnade kanske en halvtimme, 40 minuter senare, men vaknade då typ klockan 3 på morgonen av att så här, det bara forsar vatten. Det är som att någon häller ut en sån här 1,5 liters Ramlösa i sängen. Jag bara så här, men gud. Först jag tänkte på så här, tog jag in vatten från badkaret? Alltså så korkat. Nej, det var vattnet som gick.
Där
fattade jag det. Och Kalle försökte väcka Kalle, som bara blev så irriterad på att jag så här tjata. Och han började också skälla på mig att jag hade spilt i sängen, för han var alldeles blöt. Så det var som en fars som pågick där.
Nej, men ska du säga, låt säga John Cleese fars.
Ja, och jag bara såhär, nej, alltså det är mitt vatten som har gått. Du klär på dig, vi ska åka till BB. Och han nyktrar till väldigt fort, måste jag erkänna. Och då kom vi in till BB, och saken var ju den att Penny låg i säte. Det vill säga att hon satt upp i magen, hon låg inte ner. Och jag skulle in på ett vändningsförsök samma dag som mitt vatten gick.
Okej.
Och då kunde de ju såklart inte påbörja det vändningsförsöket för att det är ju alldeles för riskabelt när, ja, jag var 4 centimeter öppen när jag kom in.
Ja,
så jag hade ju alltså haft förvärkar. Ja. Det var därför jag hade tuppat av i soffan. Så då var de så här, okej, det är 4 centimeter, vi vet ju inte hur fort eller hur lång tid det här kommer ta. Men det kanske är inte värt att göra ett vändningsförsök. Och hur vill du göra? Och då sa jag så här, nej, men då tar vi ett snitt.
Mm.
För att jag vågar inte ta den risken. Även om den är liten så finns det en risk att det kan gå fel.
Absolut.
Så jag var liksom, det blev en relativt akut kejsarsnitt, men det var planerat. Så att jag fick vara vaken, jag blev inte sövd. Och jag var liksom med i hela processen och det tyckte jag ändå var spännande. Sen måste jag ändå säga att vara med om en förlossning jämförelsevis med ett kejsarsnitt är en stor skillnad.
Mm.
För man är med på ett helt annat sätt med liksom hela utdrivningsprocessen.
Mm.
Här är man ju ändå bortomnad liksom från bröstkorgen och neråt.
Mm.
Men lyxen i alltihopa var att den här kirurglampan, eller vad ska jag säga, hade någon sån här liten blank yta på mitten som blev som en konvex spegel.
Aha.
Så jag såg liksom hela processen när hon öppnade magen och hur hon kom ut. Liksom.
Det var inte obehagligt?
Nej, jag är ju så här lite junkie på allt sånt där kirurgigrejer också, så att jag tyckte att det var superspännande. Kalle höll på att svimma däremot hela tiden.
Dessa män,
ja, men de är ju väldigt hopplösa måste man ju säga i så här alla typer av förlossningssammanhang. Nej, men så, ja, det var skillnad på att bli förlöst med kejsarsnitt. Sen så tycker jag att liksom rehabiliteringen efter kejsarsnitt på ett sätt var skonsammare, även om det gjorde ont som 17 i snittet, så det var inga liksom defekter per definition på underlivet som det är efter en förlossning.
Nej, det slipper man ju helt och hållet liksom.
Exakt, så att ja, det var ju två olika, så här, jag kan verkligen se positiva grejer med båda och väldigt negativa grejer med båda.
Vad kände du var negativt med kejsarsnittet?
Nej, men det är nog framförallt att man inte känner... jag tror jag fick någon ganska så här rejäl förlossningsblues precis efter.
Okej.
Okay. Nej, men för jag vet när jag såg henne i liksom lilla bebisvagnen där. För man får ju starka liksom värktabletter och är ju nästan borta i huvudet i några timmar efter bebisen har kommit liksom.
Mm.
Efter ett kejsarsnitt. Så när jag vaknade upp och kvicknade till där, då var det så här, vem är hon?
Ja.
Vad gör hon här? Hur kom hon hit? Alltså, mycket mer sådana liksom frågor än vad som kanske hade skett vid en förlossning.
Mm.
Å andra sidan så är det svårt att veta vad som är vad. Så kan man ju uppleva säkert vid en förlossning också.
Absolut.
Och uppleva en rädsla liksom, för en stor förändring i sitt liv.
Ja, och kanske också så här första barnet när man verkligen inte fattar
vad fan hände.
Ja,
så att det är svårt att veta vad som är vad, som sagt. Och när liksom Tom Allan drog jag ut själv liksom, från Snipperippi och liksom la honom på mitt bröst och liksom, han hittade bröstet direkt. Alltså sådana saker var ju inte heller naturligt med första barnet. För man bara säger, hur gör jag nu? Liksom. Mm. Så att, ja, allt har varit liksom... Det är svårt att veta. Det hade kanske varit intressant att ha haft en förlossning först och ett kejsarsnitt sen för att kunna ställa en bättre liksom, bedömning.
Men det är väldigt häftigt ändå att få vara med om båda, måste jag säga.
Ja, alltså, det är sjukt lyxigt.
Otroligt coolt. Men jag tänkte, ni hade ändå förberett ganska... Nu sa ni var på förlossningsseminarier och så. Hade du pluggat på mycket inför liksom?
Ja, relativt mycket. Samtidigt så var det så här... Hur mycket ska man behöva veta? Alltså jag kan ju snart doktorera i det här ämnet. Liksom. Det blir knasigt. Man ska läsa någon tjock bok som man fick med sig. Och sen ska man gå på ett förlossningsseminarium i 2 dagar.
Oh,
gånger 8 timmar. Liksom. Det är ju ganska matigt mycket information.
Mm.
Och till sist så är det ju så här. Ja, nu kan jag allt i teorin. Men fortfarande i praktiken så kan det skilja sig. Varenda förlossning säger varenda barnmorska är unik.
Precis.
Så det kan ju skilja sig otroligt mycket. Hur mycket kan man veta? Sen är det bra. Jag vet att Carolina Gynning exempelvis, hon läste inte på någonting. Och var så här, jag är naturbarn, det här ska bara ske. När den första värken drog igång för henne, då började hon krypa ut ur bebisalen i någon chocktillstånd. För att hon bara så här, jag vill inte vara med längre. Det här är inte okej.
Det här var inte min grej.
Bara så, här, så de fick liksom så här släpa in henne.
Nu är det dags, konstigt. Ja, vi får ta med Carolina här någon gång så
ja,
får berätta.
Hon har roliga förlossningshistorier, det kan
jag tänka mig. Men hur var det sen då när ni liksom kom hem och hade ett barn plötsligt? Hur länge höll den här blusen i sig?
Nej, men den liksom, den kom lite så här av och an skulle jag säga. Och det handlar också mycket om så här, jag fick så här sinnessjuka tvångstankar att jag skulle tappa Penny på olika ställen. Att jag inte var så här, jag var ingen bra mamma för henne. För att så här, jag var farlig för henne. För jag kommer ihåg att första som hände på BB, och det här är ju, antingen kan man ju få det här hemma. Vi var ju kvar då, för att Penny född då i vecka 36 plus 1. Så vi hamnade på neonatal, ja, även fast man inte, neonatal är för tidigt födda barn. Även fast hon inte var ett neonatal barn, så blev hon klassificerad där. För att första födelsveckan är egentligen 37 plus 1. Mm. Så vi låg kvar liksom i 3 dygn, vilket är ganska lång tid. Mm. Och då inträffar den här bluesen som alltid kommer, som är en hormonblues. När liksom, saker och ting har gått ur kroppen, mjölken rinner till. Och jag ammade henne. Och det var sen natt och man var ganska sliten efter allt det man hade varit med om. Och förlossningen är ju ganska omvälvande på alla sätt och vis. Så jag somnade till och tappade henne ungefär 10 centimeter ner i mitt knä. Mm. Det nyfödda lilla barnet. Alltså hon vägde ju så 2,75 tror jag när hon föddes. Mm. Och fick en sån chock liksom. Och var så här, det här, jag är ingen bra för henne. Jag kommer ju skada henne. Hon kunde ju dött liksom. Mm. Jag var jätterädd, så att det gick liksom lite upp och ner. Och jag tror det på något sätt triggade igång de här tvångstankarna som jag fick sen. För då tänkte jag så här, jag kommer tappa henne i diskmaskinen som är full av knivar. Vad händer om jag kanske lägger in henne i ugnen och misstar henne för att vara en kyckling? Mm. Alltså så här osannolika hittepå knasigheter. Jag trodde jag skulle tappa henne i toaletten som fastnade med huvudet i själva liksom röret.
Gud, stackars dig, vad jobbigt.
Ja, så jag skulle få loss henne, alltså på massa sätt. Ansåg jag mig själv vara ganska så här farlig för Penny.
Mm.
Och sen så visade det sig att Kalle också hade fått såna tankar.
Okay.
Så det var jävligt skönt när vi började prata om det. Ja. För jag var helt knäckt. Jag var så här, jag håller på att bli galen. Jag gick och tänkte hela tiden, jag håller på att tappa det. Jag håller på att bli galen. Även fast det var supermysigt i den här babybubblan. Och allt luktade liksom mjölk och honung. Och vi käkade liksom rostisar med typ massa lager med smör på. Liksom. Mm. Och alla smaker är liksom helt upphöjda till 110. Så var det liksom lite deppigt.
Mm.
Och det var nog första så här, 2 månaderna skulle jag säga.
Mm.
Med honom, ingenting. Konstigt.
Ja. Men det är det jag undrar, om det är så här första och andra barnet grej. Mycket det där med oroligheterna kring, exakt, är jag en bra förälder? Så,
för duger man har ju, jag?
Ja, exakt. Och sen när man får det andra så bara, ah, I got this.
Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, men så här, precis samma så här nonchalans med att liksom slänga upp honom vid bröstet och veta exakt hur man ska göra. Var liksom, det fanns en annan självklarhet i hela situationen. Sen har jag hört att kvinnor som har varit med om ett kejsarsnitt kan uppleva den här bluesen starkare.
Okay.
För att man inte varit delaktig i processen.
Just det.
Att det kan finnas
en
koppling.
Man har inte känt en utdrivningsprocess.
Precis.
Okej, okay, ja. Det kan vara rimligt.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur gick tankarna sen efter när ni hade haft Penny ett tag med ett andra barn och så vidare?
Nej, men vi kände väl ganska tidigt, det tror jag de flesta gör, att det är klart man vill ha ett syskon. Mm. Och jag är ju ensam barn och liksom, ja, jag har ju inte så mycket att jämföra med. Jag tyckte att det var liksom super okej. Och inte så här kunna, om jag hade haft en bror eller syster, alltså jag inte kunna liksom riktigt tänkt det, för jag har inte haft det alternativet.
Mm.
Men självklart har det varit väldigt tydligt för mig att så här, jag vill att mina barn ska, eller mitt barn ska ha ett syskon.
Mm.
Och sen om det ska vara ett eller två eller tre, det vet jag inte liksom. Men vi bestämde oss för ganska direkt för att vi ska nog, ja, påbörja det här. Men i och med att jag hade haft så mycket problem med att liksom bli gravid med Penny, så tänkte jag så här, att ett förebyggande syfte då, när jag var, vad var jag, 35 tror jag.
Okay.
Att jag skulle börja gå och göra en utredning för att se om allt stod rätt till där nere.
Ja, vad intressant. Det där har man ju tänkt på några gånger, kan man säga.
Ja, så jag tänkte så här, det är bättre att jag gör det här nu innan jag blir liksom 38, 40 och desperat.
Mm.
Och det kanske börjar bli för sent.
Mm.
Men det knasiga var att när jag precis kom dit och skulle göra den utredningen, då var jag gravid.
Okej.
Okay. Med honom. Och det visste inte jag.
Nej.
Så jag blev så här superförvånad. Sen fick jag en jätteblödning veckan efteråt. Så var jag så här, missfall, inga konstigheter, det som det brukar, så kan det vara. Det var tidigt liksom. Så jag gick ut och festa, kom jag ihåg, och käka middag på en jättefin restaurang, och på kvällen började jag må så sjukt dåligt. Alltså jag började så jäkla dåligt, och så började liksom, ja, kaskadkräkas i, ja, tyvärr först en vecka. Och
alltså
så,
varje dag kräkas liksom?
Hela tiden, så jag fick vara hemma från jobbet liksom. Kunde bara ligga i sängen och kunde knappt ta, jag trodde att jag skulle bli uttorkad liksom. Jag kommer ihåg att Penny så här, satt i halsen, du vet, så här spaghetti, så de började så här, klika upp det där, och jag bara, du vet, så här, sprang och så här, kräkte sin papperskorg. Ja, men du vet, det var så här, ja, men parodiskt liksom. Ja. Då skulle vi ändå tillbaka till den här utredningsgrejen som vi hade startat då, för att så här, kolla så att allt hade gått ut, lämnat kroppen liksom, eller om jag skulle behöva, ja, ta en skrapning eller vad det nu heter igen då. Men då låg ju han där inne.
Då var han kvar liksom.
Mm. Och tydligen kunde det vara liksom ett blodkärl som hade brustit, eller kanske en tvilling, man har ingen aning liksom. Det är svårt att härleda vad det var. Och det hon sa till mig, för vi pratade om vad det kunde vara för någonting i min livmoder som inte stämde. Hon var så här, din livmoder är lite schizofren.
Okay.
Den försöker jag bebisar utav alla ägg, och alla ägg är ju inte befruktningsbara.
Mm.
Det är där, förmodligen därför du får så många missfall. Så okay. Det är kanske inte ens en bebis i dem. Det kanske inte är därför det indikerar på stickan, även om du känner dig gravid. Så det var hennes förklaring till det hela. Men sen som sagt, efter Tom Allan kom ut liksom vaginalt, så har ju min menscykel funkat jättebra. Och jag gick faktiskt och kollade här för ett tag sedan om jag hade friska ägg kvar. Och det fanns jättemånga. Så att, okay. Det
hur
kan
man
ju faktiskt
med
göra.
Med blodprov? Eller hur?
Nej, det gör du med ultraljud.
Med ultraljud?
Och det är mer okay. Bara för att veta också om man så här, ska ha ett preventivmedel eller inte.
Mm.
Så att det kan vara en sån smart grej att göra.
Ja, verkligen. Men hur kändes det när de såg att de alla var kvar i magen?
Ja, men det var fantastiskt. Ja. Alltså det var ju som från ovan. Och det var liksom, ja, men som sagt, det var en väldigt härlig graviditet på alla sätt och vis.
Mm.
Jag tyckte jättemycket, jag mådde jättebra och han mådde bra. Och jag fattade tidigt att det skulle bli ett livligt barn. Och det var så kul, för jag går och spår mig en gång per år och får ett horoskop, eller vad ska jag säga. Och då sa hon till mig, hon bara, ah, det blir en pojke och han kommer komma i vecka 37 plus 1 och han kommer få kolik. Jag bara, va? Förberedd på det, jag hade inte ens räknat med att man kunde få.
Nej.
Det var ju så skönt att hon hade sagt det, för det blev ju precis så. Han kom i vecka 37 plus
1. Så sjukt. Men vad heter det, hur var det liksom att förbereda sig för förlossning med Tamalla när du hade varit med om ett kejsarsnitt? Alltså förberedde du dig mer på ett kejsarsnitt igen, om man säger så? Eller var du mer inne på...
Kalle ville att jag skulle göra ett kejsarsnitt, för att han tyckte att det känns så superläskigt med förlossning. Och jag var helt inställd på att jag skulle förlösa. Så att vi var väldigt oense där. Sen i vecka 36 plus 1 som Penny var född i gick mitt vatten på dagen. Jag bara okej, okay, nu kommer bebis. Nu är bara history repeated. Ja, men det är väl så här min kropp funkar då. Men han ville ligga kvar. Och de hade ändrat reglerna på Karolinska som vi födde på, eller ja, centralt i Sverige, 2 veckor innan. För när vattnet går har man i regel tidigare plockat ut bebis 2 dygn efter. Mm. När de ändrar reglerna, så om allt är bra och bebis mår bra i magen så ska den ligga kvar. Så jag var liksom inlagd i en vecka på BB.
En hel vecka?
Innan han kom.
Okej.
Och då tappade jag det till sist. För jag var så här, I gotta go på toa, för jag har liksom inte riktigt kunnat gjort det. Man kan bli lite förstoppad när man är gravid på slutet. De bara, nej, men det får du kan inte få något så här laxermedel. Jag bara, varför då? Nej, för då kan det sätta igång dina verkar. Jag bara,
va?
Ja, men okay. Det är precis det jag vill.
Ja,
så jag gick och köpte det där skit. Själv.
Ja, du gjorde det. Mm.
Ja. Och liksom startade mig själv, helt enkelt.
Och då satte det igång? Eller?
Det satte igång.
Är det sant? Mm. Det påverkade det verkligen? Mm.
Så wow. Det är ett så här tips från coachen. Vill man att påbörja sin graviditet, köp mikrolax.
Istället för färgknappen.
Exakt.
Skaffa ett lavemang.
Exakt.
Men och hur kändes det då jämfört med du tuppade av första gången? Var det lika?
Nej, men nu fick jag ju vara med riktiga liksom verkar och liksom lustgas. Det var ju så spännande. Jag var så superpepp. Jag var så förlossningsjunkie, bara nu ska jag göra det här.
Det måste ju också, förlåt att jag har, det måste också vara så skönt att redan vara på plats när det börjar.
Exakt.
Istället för så här oron att gå hemma och bara, ska jag ringa in nu eller är jag jobbig nu om jag ringer in nu? Och, nej, de vill att jag ska stanna hemma. Nej, jag vill inte.
Alltså, jag hade ju mitt dröm
du
där.
Du var ju redan där.
Ja, exakt. Så de, gud, så här,
vad lyxigt. Det låter väldigt så här amerikanskt. Typ Kardashian, så här, hotellsvit.
Exakt. Jag hade varit fan håret på dagen.
Just det. Exakt.
Nej, det hade jag inte. Men jag fick så här akupunktur direkt i ben och huvud och allting, så det skulle vara så här värkstimulerande. Och sen så tyvärr så verkarbetet drog liksom inte igång med full kraft, så jag fick en sån här ballong. Vet du vad det är?
Ja,
men så här värkstimulerande dropp och någon ballong som man för upp. Och då, om den ballongen typ trillar ut, då har öppningsskedet börjat. Mm. Vilket gjorde den, så det var, tog en halvtimme. Och sen var det igång med full rulle. Mm. Så han kom liksom inom 8 timmar, tror jag det var.
Okay.
Och jag tror att det är ett relativt normalt liksom förlossningsskede. Från liksom första väg till utdrivning. Men liksom själva förlossningen i sig koncentrerad från efter liksom när ballongen var ute och alltihopa. Den tror jag bara gick på 3-4 timmar. Mm. Och då var det ganska intensivt. Så då var jag såhär, jag ska inte ha epidural. Och sen vid 7 centimeter, då kommer jag inte ihåg någonting. Jag bara skrek rakt ut. Och skrek på att Kalle får skrika på narkosläkare. För nu går det inte längre. Och då mycket riktigt. Sen var själva kryssningsskedet väldigt långt.
Men
hade
de komma
långt.
Med epidural då?
Ja. Men sen var det väldigt kryssning. Och jag tänkte såhär, vid 10 centimeter känner det klart. Mm. Men så är det inte alls.
Åh gud, den chocken jag fick. Det var precis så. Alla hade ju sagt det. Såhär, ja, men när du är 10 centimeter, sen är det bara sluttampen. Det är bara, vet du, tryck ut den. Man bara, not
eller
so
inte.
Much.
Mm. Nej, helt plötsligt tog det 1,5 timme till.
Ja, exakt.
Och man tänker såhär, fast det kan inte bli jävligare än såhär. Men liksom, epiduralen gjorde ju att såhär, saker och ting slutade verka på samma sätt och alltihopa. Men han ville absolut inte ut. Liksom. Så att jag krystade i 45 minuter och de fick klippa mig.
Ja, de fick klippa
mig. Ja, för jag var såhär, jag vill inte spricka och han vill inte komma ut. Så att när de hade klippt, då kom han.
Okej.
Så det var liksom den sista lilla pushen där som behövdes.
Och när de klipper, känner man av det eller har man så mycket annat?
Man har så mycket annat och de hinner bedöva en. Liksom. Sen är det inte det mysigaste ljudet på jorden.
Nej, man
kanske.
Hör det ljudet också.
Och det är ganska blodigt. Liksom. De klipper ett litet jack i liksom, inre och yttre blygläppen helt enkelt. Då ska det liksom naturligt öppnas när bebisen kommer, vilket det gör. Mm. Så jag tror jag fick sy 2 stygn liksom, på vardera ställe. Men det känner jag inte av någonting idag. Och det syns inte heller visuellt.
Det låter ju vidrigt, men det låter ju bättre än att spricka typ.
Ja, och det ska tydligen vara skonsammare för kroppen, även om det är smärtsammare.
Men de föreslog inte det, utan du föreslog det?
Jag föreslog det, för jag hade pratat med någon så här expertkompis jag har med barnmorska som sa att föreslå det. Mm. Sen finns det också en, jag tror det heter så här Danderydsmetoden eller någonting, att man håller emot på ett speciellt sätt. Ja, Och det är också en del av så här, att motverka någon typ av sprick. Och det är inte jag som gör det, utan det är själva barnmorskorna som gör det.
Hon håller med någon varm handduk eller något sånt där.
Exakt, precis.
Just det. Och då, men du sa också att du hjälpte till att ta emot honom.
Ja, jag sa att jag gjorde en Kardashian helt enkelt. Jag fick tag i om honom under armhålan, så drog jag liksom ut honom. Alltså, det är bara huvudet som gör ont egentligen.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Det går ganska snabbt.
Det andra är ju bara som en liksom hal ål.
Ja, det bara...
Ja. Den här filmen finns faktiskt att se på YouTube.
Skämtar
om man googlar
du?
Lite.
Va? Vad ska man googla på? Anita Schulman förlossning?
Ja, kolla där.
Gud vad spännande. Ska vi se om vi kan få på lite ljudeffekt här bakom. Jesus Christ, jag sätter på det här. Ja. Ska vi se om vi får något ljud. Du är så koncentrerad.
Det kommer inte jag ihåg överhuvudtaget.
Fy fan vad coolt. Alltså du var så fokuserad. Du var ju inte ens, alltså jag var ju så här, du vet, du bara skrek som en galning, men du var ju bara helt verkligen Kardashian, ja. Helt tyst. Och bara
Nej, men jag var så trött.
Så coolt. Alltså, det här måste ni kolla, förlåt. Sök på Anita Schulman förlossning helt enkelt. Och så heter filmen T.A som är Tom Allan.
Ja. Nej, men jag var så trött, så jag hade bett om att snitta mig ifall inte det skulle gå.
Ja.
Så jag tror bara att det här var liksom den sista kraften jag hade. Men jag var inte så tjurig. Alltså, skriket och det hade liksom avklarats vid 7 centimeter. Mm. Sen var det liksom, jag tyckte att det var ganska kul, ärligt talat. Ja. Att så här förlösa. Vad tycker du?
Nej, kul är väl inte ordet jag direkt får framför mig.
Vidrigt att säga sådana saker,
ja,
eller hur?
Ja, verkligen. Ja. Fast så här, efterhand, nu har det ju gått liksom 2 år. Då blir man ändå så här, jo men det är klart man ska göra det igen och så vidare.
Ja.
Men nej, inte kul Anita.
Nej, okay, fel ord. Förlåt.
Fast
kul.
Det är fantastiskt upplyftande om man tycker att det är kul. Det är klart att det är väl skitbra pepp för de som lyssnar.
Ja, alltså så här, som sagt, alla förlossningar liksom är ju individuella och unika.
Så är det ju.
Ja, jag tyckte förmodligen inte heller var kul dagen efter, men... Men nu i efterhand tycker jag att det var en jättepositiv upplevelse, så jag vill verkligen göra det igen.
Ja, så coolt. Och han nu bara för att ni sa det, han skriker inte, säger ju du, ja. I filmen. Och Kalle bara, han hostar bara. Var det stresset där? Kommer du ihåg det?
Jag kommer inte ihåg någonting utav det här. Även fast jag ser det så kommer jag inte ihåg det. Alltså jag kommer ihåg att jag drog upp honom och la honom på bröstet som jag upplever det.
Ja.
Men tydligen så var jag ju liksom, jag måste ju vara i någon sån här knasfas.
Ja, det går
liksom.
Så snabbt ja, också.
Exakt. Nej, men jag kommer inte ihåg det där alls faktiskt. Men han hade tror jag navelsträngen runt halsen, men det var ingen så farlig grej.
Nej. Mm. Oh, vad coolt. Så jävla häftigt att se. Ja, det måste ni kolla helt enkelt. Så ett kejsarsnitt, en förlossning.
Ja, och en abort.
Och en abort, precis. Och kanske att det blir fler barn.
Ja, kanske helt enkelt. Mm.
Men du nämnde också att det var lite även enklare efteråt med Tom Allan, att det kändes mer naturligt eller?
Ja, jag tycker det, hela liksom processen, att man så här visste, man bytte en blöja, man visste hur mjölkstockning känns och man visste hur hur man ska lägga hakan mot bröstet och så vidare på bebisen när det ska amma, alltså såna små saker som man kanske inte liksom hade någon aning om med första barnet, blev ju väldigt lätt med andra barnet, helt enkelt.
Vad skulle du vilja säga till den som är på väg, antingen in i sin förlossning eller på väg att skaffa barn, om du har något råd sådär som du
just
vill skicka
do
med?
It. Just it's fantastic. Nej men alltså, jag vet inte, gud, det blir så stor fråga.
Ja.
Så här, råd.
Du får tänka.
Nej, men alltså barn kan man liksom inte riktigt ångra. Sen tror jag att alla människor är olika och alla människor är olika typer av kaospiloter. Alltså exempelvis Ann Söderlund som jag har en podd med. Hon har liksom sitt femte barn nu och där är det liksom både långt och tätt mellan barnen. Och hon är en människa som trivs på något knasigt sätt i kaos. Så att, och där är inte jag. Så att jag tror att man, så här, man får liksom utgå från sig själv och sin egen situation när man skaffar barn. Och sen så är det väl bara liksom att kämpa på. Och i en graviditet är svårt att säga så här, njut. Det är bara den här gången i livet. Den här tiden är så kort. Alltså fuck you människor som säger så på riktigt. Det är inte alls så här lätt att vara så efterklok.
Nej.
Utan så här, ta dagen som den kommer och gör det bästa du kan. Och så tänker jag ofta så här, om en män hade fått barn, till skillnad från oss, hade förlossningsvården sett väldigt annorlunda ut. Då hade kanske smärtlindringen varit mycket mer fokuserad på än vad det är idag. Sen tror jag liksom att det absolut kan vara vettigt och det finns en vettighet i, eller logik kanske man snarare ska säga, i den här känslan av ett utdrivningsskede när bebis kommer. Man är med, alltså mentalt på det. Men sen, jag tror som sagt att så här, man ska inte vara rädd för att ta hjälp och det är ingen skam i epidural och sådana saker.
Verkligen inte.
Och, så, och de här förlossningsbreven, det är ingen som så här, det är inget kontrakt som man har skrivit, utan det är mer ett, så här, ett, en målbild man ska ha.
Ja, men det är bra att komma ihåg faktiskt. Mm. Man är inte bunden till någonting.
Exakt.
Jag var också så här, jag vill helst inte ha epidural, så jag bara, ge mig, ja. Ge mig!
Exakt.
Man tror nej, så mycket
innan. Du skrev i ditt förlossningsbrev att du inte ville ha det.
Med det. Tack så mycket Anita.
Tack snälla för att du fick komma.
Vad är det för ballong hon pratar om?
Ja, ballong, då måste det vara badkatetern som hon menar. Det är en metod för att sätta igång förlossningsarbetet. Och det innebär att man för upp en kateter eller plastrang och högst upp på den så sitter det som en liten ballong, och när man har fört in den innanför själva modermunnen så fyller man den med koksalt och så sedan så drar man i den så att den ligger och trycker mot inre modermunnen, och så tejpar man fast själva katetern mot insidan av benet, och på det viset av det här mekaniska trycket så producerar då kvinnan de här förlossningshormonerna för det här mekaniska, på grund av mekaniska trycket. Så att det är ett sätt att sätta igång förlossningen och få igång hormonerna.
Vad skulle du säga är de största skillnaderna i kroppen och rent hur det funkar efter ett snitt versus en så att säga vanlig förlossning?
Ja, det är ju hormonellt, så är det ju stora skillnader naturligtvis, eftersom när kroppen och kvinnan ska föda barnet den vanliga vägen, då är det ju både oxytocin och det är progesteron och det är adrenalin och det är endorfin. Det är ju massor med olika hormoner som dras igång i kroppen, och de hormonerna frisätts ju inte kvinnan under ett planerat kejsarsnitt. Och jag tycker att en av effekterna som man tror sig vet i alla fall, det är det här att därför är risken till exempel större att man blöder med kejsarsnitt, eftersom livmodern inte har börjat att arbeta och dra ihop sig. Och likadant påverkan på barnet. Det man ser skillnaden, det är väl framförallt hos barnet. Att man ser att barn som är födda med hjälp av planerad kejsarsnitt har mera typ andningsstörningar. Att de förstår nog inte riktigt att nej, men nu är jag på utsidan och nu ska jag klara av att andas själv och hela den här omställningen. Barn som är födda där kvinnan har gått igenom ett värkarbete, även om det slutar med ett akut kejsarsnitt, så har ju de fått hormonerna som gör att de är beredda att möta världen på ett annorlunda sätt, på grund av att de får både stresshormoner och de får också oxytocin på ett annorlunda sätt och så vidare, som hjälper dem i starten när de har kommit på utsidan.
Gudrun, nu läggs ju BB Sofia ner. Jättetråkigt. Och jag undrar, och även Anita Schulman undrar, om du helt enkelt vill säga någonting till dels lyssnarna men också beslutsfattare och ja, alla mammor och pappor och partners och där ute.
Naturligtvis att jag är väldigt ledsen om mina egna vägnar och personalens vägnar och de föräldrar som har skulle kunna få föda här i framtiden, med tanke på att vi har byggt upp en verksamhet för kvinnor att få föda sina barn på egna villkor, tycker jag, där allting är fokus och där alla är så nöjda att man lägger ner. Det känns väldigt tråkigt, tycker jag, och jag är ledsen för allas skull. Och samtidigt så får man inte bli bitter heller, utan tänka att nu har vi under 2 år visat hur bra förlossningsverksamhet ska bedrivas. Så att vi är faktiskt och kommer alltid att vara det goda exempel. Så att när man ska börja prata om, ja men hur ska man nu bedriva bra förlossningsvård? Ja men titta på BB Sofia. Så även om huset inte finns kvar så finns tanken, känslan och det goda exemplet kvar.
Definitivt, jag har ju själv
varit här. Vilket ett himmelrike för en ny förlöst mamma.
Tusen tack Anita Schulman för att du så ärligt, roligt och underbart delar med dig av din berättelse. 5 schnitzlar, det är ändå rätt gött jobbat alltså. Och även om jag är vegetarian så kan jag ändå uppskatta frosseriet på något sätt. Nästan lite avundsjuk. Tack snälla ni för att ni lyssnar och hänger med här i podden. Och kom som vanligt gärna med förslag på vilka ni vill höra genom att kommentera på Instagram. Ha det underbart, hej då!
Producerat av Perfect Day Media.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.